Det var en speciell vecka för många på olika sätt. Just idag vill jag uppmärksamma vem det egentligen är som genom evangeliet kommer oss ridandes till mötes. Och vad det innebär att ta emot honom. Under vårterminen har vi stannat upp vid en rad olika möten med Jesus i Johannes evangeliet. Och idag rider alltså Jesus in i Jerusalem. Och folket kommer ut för att möta honom. Och vi möter honom på olika slags människor som kommer ut och möter honom. Vissa är glada, andra har säkert drabbats också av olika händelser. Kanske missmod. Livet blir inte som man har hoppats. Vi får alla möta Jesus så som vi är. Och jag kommer läsa nu från det 12:e kapitlet, verserna 12-19. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna! Välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer, sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det som stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra: Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Det råder alla möjliga förväntningar kring den är Jesus från Nazaret. Alla som var med när Jesus uppväckte Lazarus från de döda, som Anders predikade om för ett par veckor sedan, de är spända av förväntan. Vi kan läsa att judarnas påskfest närmar sig och att många från landsbygden går upp till Jerusalem. De söker efter Jesus och säger till varandra: Vad tror ni? Kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariserna har gett befallning om att den som känner till var Jesus finns ska anmäla det så att de kan gripa honom. Men det verkar som att folket inte bryr sig om vad eliten har att säga. De är nyfikna på om Jesus ska utropa sig själv till Messias eller inte. Till Guds smorde konung över Israel. Och när Jesus plötsligt dyker upp utanför stadsportarna springer alla honom till mötes för att hylla honom med palmblad. Det är därför vi kallar den här söndagen för palmsöndagen. Och palmblad användes för att fira segrar. Äntligen någon som kan köra ut romarna som ockuperat vårt land. Äntligen någon som kan göra slut på förtrycket. Jesus lärjungar verkar däremot, till skillnad från det förväntansfulla folket, spända av oro. När Jesus i kapitlet innan berättar att han tänker bege sig till Judeen och Jerusalem så stiger lärjungen Thomas fram och säger till de andra: låt oss gå med för att dö med honom. De förstår att den oundvikliga sammandrabbningen närmar sig. Men varifrån kommer egentligen folkets förväntningar? Varför är de så uppspelta när Jesus tågar in i Jerusalem? Jo, bara några generationer tidigare var Israel ockuperat av en annan stormakt. Regionen styrdes av ett grekiskt rike som bildades efter Alexander den stores erövringar. I Makabeerböckerna, som är skrivna mellan Gamla testamentet och Nya testamentet, så kan vi läsa om den här tiden från judarnas perspektiv. Och där står det att många israeliter börjar överge Mose lag och lockades över till en grekisk livsstil med allt vad det innebär. Det byggdes en idrottsarena i Jerusalem. Kungen över det här riket plundrade templet på alla dyrbarheter. Han vigde sedan templet i Jerusalem till den grekiska guden Zeus. Dessutom förbjöd han alla israelitiska scenvänjor och bestraffade alla som inte lydde med döden. Och det var mängder av israeliter som valde att dö hellre än att bryta sitt förbund med Herren. Och i den här situationen så var det en familj som reste sig mot övermakten, de så kallade Makabeerna. De gjorde uppror och lyckades efter många år av gerillakrig skapa ett självständigt Judeen som varade i nästan 100 år. Och några år innan Jesus födelse, några decennier innan bara, så tog Herodes den store övermakten, uppbackad av romarriket. Och det är där romarriket kommer in i bilden. Och nu rider alltså Jesus in i Jerusalem på en åsna, precis som Israels forna kungar brukade göra. I enlighet med profetian om Sions konung, som vi finner i Sakarias bok. Där står det så här: ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det är inte konstigt att folket är förväntansfulla, rent av exalterade kanske. Och att översteprästerna som samarbetar med Rom känner sig hotade. Den oundvikliga sammandrabbningen närmar sig. Men Jesus är inte den kung alla tror. Han ber sig inte upp till romerska residenset för att liksom kasta ut romarna. Det är inte därför han är där. Enligt de andra tre evangelierna så rider han tvärtom upp till judarnas eget tempel, där han välter om kull, bord och stolar och kallar stället för ett rövarnäste. Jesus har uppenbarligen inte kommit för att utropa självständighet, som Makabeerna gjorde. Han är en annan slags kung. Han säger själv att hans rike inte hör till denna världen. Det är av ett annat slag, säger han. Och enligt Johannes evangeliet som vi följer denna vår, så är det första Jesus gör efter att han kommit in genom stadsportarna, det är att han börjar prata om sin egen död. Han säger, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Jesus har med andra ord kommit för att inviga sitt kungarike genom sin egen död. Det låter ju givetvis som rena galenskaperna. I både judars och romares ögon. Det gör det även för många idag. Hur kan någon som har blivit korsfäst rädda världen? Hur kan en korsfäst messias rädda sitt folk? Och när folket, som alltså först välkomnade Jesus som sin kung, så småningom inser att denne messias från Nazaret, han är ingen politisk ledare. Han tänker inte röra ett finger för att störta romarna, för att befria deras land. När de inser det så vänds deras hyllningar till krav på hans avrättning. Samma folksamling som på palmsöndagen hyllar Jesus som sin frälsare och befriare skanderar alltså bara några dagar senare korsfäst honom. Jesus rider alltså in i Jerusalem, in i kung Davids stad, Sion, in i Guds folkets hjärta. Han kom till det som var hans, som Johannes skriver i sin inledning till evangeliet. Och hans egna tog inte emot honom. Det är nästan som om självaste jorden vägrar att ta emot himmelens erbjudande om att bli ett. Det är oerhört enkelt för oss att stå så här i efterhand och döma dessa människor. Den svekfulla folkhopen, överste präster och fariser, romerska ockupanter och judiska upprorsmän. Alla väljer de av olika skäl att förkasta Jesus som sin konung. Jag tror att Jesus är fullt medveten om det när han rider in genom stadsportarna. Det är som om han rider rakt in i dödens käftar och han gör det frivilligt. Jerusalem slukar liksom sin rättmätige konung. Likt fisken slukade Jona. Men jag tror att Johannes vill hjälpa oss att förstå vad Jesus intåg i Jerusalem innebär för oss. Som läsare eller åhörare av evangeliet. Det är därför han skriver ner allt det här. Jesus rider som sagt in i landets hjärta i ödmjukhet på en åsna. Han stormar inga murar. Han slår inte in några portar. Han tvingar sig aldrig på någon enda. Men vägen till folkets och våra hjärtan verkar gå genom hans egen död. Jesus gav sitt liv för världen på korset för 2000 år sedan. På en specifik plats och vid en specifik tidpunkt. Men vi tar emot honom i vårt här och nu. När och hur skulle vi annars kunna ta emot honom? Det betyder att Jesus har tagits emot på många olika sätt av många olika människor genom tiderna. Och vi ser det väldigt tydligt i konsten. Här har vi en målning från 1300-talet. Där Jesus rider in i vad som liknar en italiensk renässansstad. Och här har vi en amerikansk återgivning av Jesus intåg. De mörka molnen förebådar ödet som väntar honom. Eller vad sägs om Jesus intåg i Korea? Målad mitt under Koreakriget på 50-talet. Detta inbördeskrig. Jesus har även tågat in i Kamerun i Afrika. Under vad som ser ut att vara skratt och jubelrop. Men också här hemma i Sverige. I Bromma kyrka. Från medeltiden, Stockholms allra äldsta byggnad. Där har man också välkomnat Jesus på sitt sätt. Lite mer glesbefolkat här uppe i Norden. Men han är välkommen också här. Jesus, som Johannes kallar för Guds ord. Ordet som blev människa har kommit till världen. Han kommer varje kultur till mötes, varje tidsepok, varje individ. Han vill möta var och en av oss som den person du är. Själv upplevde jag hur han red in i mitt liv när jag var i 20-årsåldern. Och som student gick med i något som kallades för en grubblargrupp. Jesus mötte mig i mina grubblerier. I alla mina ifrågasättanden. Och i alla mina frågor. Det var många frågor och frågorna har inte blivit färre med tiden. Snarare fler. Och så är det ju många gånger att lära känna en person. Första gången vi möter någon vet vi knappt vad vi ska fråga. Vi kanske kastar ur oss något i stil med vad jobbar du med då? Men allt eftersom vi lär känna den andra upptäcker vi nya egenskaper. Vi upptäcker nya områden att samtala och fråga om. Vår förståelse eller liksom horisont utvidgas. Livet blir större. Så upplever åtminstone jag min relation till Jesus. Jag tror jag aldrig blir färdig med honom. Samtidigt vet jag att många har upplevt Jesus intåg i deras liv på andra sätt. Jesus har kommit för att rida in i människors konkreta liv, i vårt här och nu. Både i glädje och i sorg. I de olika liv vi lever. Johannes kallar det för att ordet blev människa, något som fullbordades på korset. När Jesus överlämnade sin ande, sitt liv. Det är stunden då människosonen förhärligas. Jesus är vetekornet som faller i jorden och dör och som ger rik skörd. Livet som ges är det eviga livet, det är Jesus eget liv. Och även församlingen, som Paulus kallar för Kristus kropp, börjar gro och skjuta skott i världen. Det är med andra ord, när vi låter Jesus rida in i våra liv, som Guds rike börjar ta gestalt. Det kan ta olika uttryck, men kungen är densamme. Och en dag har han lovat att fullborda det verk som han har påbörjat. Det är också min bön. Amen. Tack Jesus för att du möter varje människa. Du kommer oss både i glädje och i sorg till mötes. Tack för att du skrattar med de som skrattar, men gråter med de som gråter. Jag ber att ditt liv ska ta gestalt i våra liv. Att du ska rida in även här hos oss. Allt mer. Tack för det hopp som finns i dig. I Jesu namn. Amen.